Sveriges herrar missade EM i Tyskland. Sveriges damer missade OS i Paris. Ja, det går att diskutera svensk fotbolls framtid och en del bristande resultat. Och det du lyssnar på just nu är ett av 16 avsnitt i poddserien Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Det var en poddserie som jag gjorde tillsammans med förre landslagsmannen Erik Edman i vintras. Och vi tog ett grepp kring de svaga svenska resultaten för både landslag och klubblag. Och där allt just kulminerade i att de svenska A-landslagen missade sommarens fester. Under de 16 avsnitten försöker vi täcka in alla vinklar och vrår av det här komplexa problemet. Allt från hur man gör i Danmark och Norge till akademiverksamheternas plus och minus och den ständiga kampen mellan bredd och elit. Plus anläggningskrisen som slår hårt mot svensk fotboll. Och sen till frågan om hur mer pengar ska komma in i svensk fotboll. Det är bara att lyssna på. Det finns 16 avsnitt att fördjupa sig i komplexiteten kring svensk fotbolls framtid.
In a world of slot reels and blackjack deals, comes the must-play event of the summer from DraftKings Casino. Don't miss out on the hype, featuring nonstop action all summer long and an all-star cast of games, including A-lister Loki's Luck. This summer blockbuster is one you won't want to miss. Plus, new players can get $100 instantly in casino credits with just a $1 wager. And all players get a blockbuster bonus every week. So sign up with promo code FANTASTIC and grab your popcorn. That's promo code FANTASTIC. Fantastic. It's showtime on DraftKings Casino. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. That's 1-800-426-2537. 21 and over. Physically present in Michigan. Eligibility and other restrictions apply. New customers only. $1 wager to earn $100 in non-withdrawable casino credits that expire in 168 hours. Terms at casino.draftkings.com/blockbuster.
Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company, what would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner, and Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från nu krävs ett smärre minst. Vi står fyra man ska få det med fotboll. Fy fan vad det är.
Välkomna till Blågul framtid om krisen i svensk fotboll som jag och Erik Edman har dratt igång. Ja, Erik Edman, den gamle landslagsspelaren som var med i tre mästerskap för Sverige, tagit fem titlar i den svenska fotbollen, över 10 år utomlands med bland annat spel i Premier League och Liga. Du tog kontakt med oss och du är engagerad och oroad för svensk fotboll, eller hur?
Ja, men framförallt är det ju en fråga som jag är otroligt intresserad av och man ser då framförallt de här nordiska länderna som tagit otroliga kliv och lagt mycket resurser och kraft på att vilja förändra och vilja utveckla sin, framförallt då ungdomsutveckling och utbildning.
Så att nu har vi tagit tag i det och under ett antal veckor så kommer vi släppa avsnitt måndag, onsdag, fredag och vi går in på alla möjliga områden. Första avsnittet handlar om svensk herrfotboll och det har ju varit mörk tid får man ju ändå säga. Smällen i Azerbaijan, 120 rankat, slog Sverige med 3-0. Vi som vann man mot Estland och inget EM, andra åkade, missade mästerskapet för herrlandslaget. Lite speltid för spelarna ute i Europa. Häcken enda lag som överlevde men redan utslaget.
23 på ranking när vi säger Norge och Danmark går bra. U21 stryk tidigare, höstas hemma mot Nordmakedonien, nu mot Nederländerna. Inte gjort ett EM sedan 2017, och tittar man U20, U19, U17, det är inga resultat som på något sätt förgyller. Eller det är inget som, man hittar inte mycket ljus i mörkret.
Nej, och det är ju det vi behöver skrapa lite grann på och vända på varje sten vi kan här för att se om vi kan vända den här utvecklingen och den trenden som känns väldigt oroväckande.
Och vi börjar första avsnittet bara helt enkelt be om en bild utifrån på svensk fotboll gällande herrarna. Det är Alfred Johansson som gjort bra framsteg i FC Köpenhamn där han är ungdomsansvarig. Det är Thomas Berntsen, norrmannen som nyligen kom till AIK, kan ge den bilden vad Norge gör bra. Och så är det Pelle Nilsson, gamle landslagsbacken som länge jobbade för RB Leipzig och nu är agent som också har en bra koll på svensk fotboll. Så att det är bara att hänga med oss. Måndag, onsdag, fredag kommer det nya avsnitt. Blågul framtid om krisen i svensk fotboll.
Danmark är landet som många riktar blickarna mot när det kommer till talangutveckling. Stora försäljningar avlöser varandra och det rödvita landslaget är just nu bäst i Norden. Svenske Alfred Johansson valde för 7 år sedan att byta AIK mot FC Köpenhamn och är idag U19-tränare i den danska storklubben. Han vittnar om helt andra resurser där jämfört med hos de svenska klubblagen.
Vi ser ju det här landslag som haltar efter och vi ser ju bara ett lag ute i Europa, Häcken, som har det tufft. Vad är din bild, Alfred? Är det lite krisläge för svensk herrfotboll?
Nej, jag är nog inte lika glad för den typen av begrepp som vissa medier är. Men det är klart att jag tycker nog att det är väl ändå en situation nu som kräver någon form av liksom, man tittar kritiskt på det i alla fall och tänker att man kanske behöver vända på några stenar i alla fall.
Ja, du jobbar ju främst med unga talanger. Jag menar, Roni Bardghji är väl en som har passerat dig. Men om du från FC Köpenhamn horisont tittar mot Sverige, vad ser man då om man ska rekrytera talanger?
Ja, men man ser dels en stor potential där det finns spelare som kommer från gärningsmiljöer som vi upplever är på en lägre hylla än vår träningsmiljö. Så där vi ser att det finns en stor uppsida i att hämta en spelare därifrån in i vår miljö som är där vi tror på att vi kan flytta de här spelarna ganska mycket på ganska kort tid.
Vad är det ni gör i FC Köpenhamn och kanske i danska klubbar som vi inte gör i svenska klubbar?
Det kräver ett långt svar den frågan, tror jag. Men vi, jag skulle vilja säga att vi gör en hel del saker som görs säkert i Sverige också, men jag tror att det görs här i större utsträckning.
Men kan du lite, även om det är ett långt svar, så kan du lite konkretisera vad är det som skiljer sig som ni gör?
Ja, men jag, liksom om vi bara ska börja med en ganska viktig punkt i alla fall, så har vi ju väldigt många duktiga spelare som tränar tillsammans och som tränar ganska mycket tillsammans, även från tidig ålder, och det upplever jag är en skillnad där det pratas kanske mer om att man inte ska göra det i Sverige i hög utsträckning, och har varit så i ganska många år, så kanske till och med i en 10 års tid har den debatten varit i Sverige, medan här har jag i mina år jag har varit här och upplevt att det snarare har varit en diskussion om hur man ska göra det på ett bra sätt istället för att man inte ska göra det. Så där tycker jag att det har en ganska stor punkt. Träningsnivån på, alltså nivåindelning om vi ska kalla det. Självklart också selekteringen fråga där. och sen också träningsmängden såklart.
Jag var ju besökt det alltså där för det var snart 2 månader sedan. Jag upplevde ju utifrån i alla fall efter de diskussioner vi hade och även det när man ser på det utifrån på FCK på utsidan att det finns en röd tråd uppifrån och ner och framförallt en samsyn mellan de olika lagen. Kan du berätta lite grann om den eventuella samsynen och hur det fungerar i praktiken?
Mm. Nej, men vi har haft i så länge jag varit i klubben sedan 2015 att alltså en så här tränar vi och så här spelar vi fotboll i FC Köpenhamn i FCKs talentavdelning då, som akademin heter. Och den har snarare i vår klubb har det som har hänt är väl att det liksom har akademin och träningsmetoden och sättet att spela på har liksom präglat klubben uppåt snarare än att det har varit uppifrån och ner. Och det, i praktiken idag så fungerar ju det som så att vi är indelade i block där U19A är ett block där vi har kontinuerligt möten med varandra i större grupp men också vardaglig kontakt mellan U19A-lagstab i hur vi ska spela. Och från U17 och U14-blockets sida så finns det även en kontakt med U19A-laget, hur vi spelar och hur vi tränar och vad som är viktigt. Så att jag upplever att det är någonting som har byggts upp över lång tid och som bara har blivit starkare och starkare för varje år egentligen.
Vad tror du det beror på att man inte har diskussioner i Danmark kring selektering och liksom satsning som vi har i Sverige väldigt mycket?
Ja, men den diskussionen finns. Däremot så upplever jag liksom att den är mer nyanserad här och att det är finns ett större inflytande i ungdomsfotbollen från elitklubbarna, om vi ska kalla dem det då. Där agendan är inte bara, vad ska man säga, på diskussionen. Så agendan styrs inte uteslutande av den stora massan av klubbar som finns där ute, utan att elitklubbarna har mycket att säga till om här i olika konstellationer inom förbundet och så vidare. Som gör att jag upplever att det finns ett betydligt mer både och här än antingen eller. Och i Sverige har jag upplevt att det har varit antingen eller i hög grad i lång tid i den här diskussionen. Medan jag upplever att här så är det ett både och. Alltså, vi vill att barnen ska, de yngsta barnen ska må bra och ha bra träning. Men vi tycker också samtidigt att 14-åringar ska ha de 14-åringarna som är längst fram och mest ambitiösa ska kunna ha en miljö som erbjuder dem utmaning och utveckling också. Så jag tycker att det finns ett både och här på ett annat sätt.
Om man ser till att du säger att det finns uppsida att plocka en del spelare från Sverige. Vad är det de behöver lära sig och som är er uppsida där ni snabbt får dem i fas?
Nej, men bara det faktumet i att träna flera gånger i veckan gör ju att spelarna över en period på några månader utvecklas av att träna mer. Det är en faktor. Sen också att i och med att alltså, nu har vi kanske ett bra exempel här då från nyligen en spelare i 2007-kullen som kommer från en mindre klubb i Stockholm som har kommit in i vår miljö. Och där går man ju också från, alltså träningsmiljön är ju åtminstone ett par nivåer upp skulle jag säga. Även om han har varit i en förhållande bra miljö så är det klart att när han får sparra varje dag med Danmarks bästa spelare, med en av Islands bästa spelare, en av Ungerns bästa spelare och så vidare, så då är det klart att han behöver ju också göra saker och ting snabbare. Han behöver göra fler saker oftare och så vidare. Och det utvecklar honom också. Och han får möjligheten att liksom kombinera i sista tredjedelen med några andra duktiga spelare. Så bollen kommer tillbaka, den dör inte när han passar till en lagkamrat och så vidare. Och så vidare. Så att det liksom öppnas upp fler möjligheter för honom. Och han måste göra saker och ting snabbare. Så där finns det en tydlig uppsida i den träningsmiljön vi har.
Hur lätt är det att sälja in FC Köpenhamn till svenska talanger? Vi noterade att Rooney Bardghji, som ju var i Blekinge och sen var något år i Malmö FF, sen gick han till er. Hur medvetna är unga talanger om att de får bra miljö i FC Köpenhamn och i Danmark?
De är väldigt medvetna om det idag. Det var de inte på samma sätt för de här 7-8 åren sen då, utan idag så har vi så pass mycket, alltså dels vår miljö vi kan visa på såklart, men också en historik nu. Alltså det är ganska många spelare som har varit igenom vårt U14, 15, 17, 19 och sen upp i A-laget och så vidare därifrån ofta också. Så att idag är det ganska lätt att sälja, skulle jag vilja påstå.
Vi ser FC Köpenhamn i Champions League och jag tror att det var 13 gånger av de senaste 15 åren som man spelat i något gruppspel i Europa, vilket ju ger en plattform som få andra nordiska lag kan konkurrera med. Även där är en del unga spelare. Hur lyckas ni med att få överbrygga det där svåra steget från U till A?
Ja, men det är ju igen en samling av många saker, men det är klart att vi, i och med att klubben strategiskt har bestämt sig för att nu är det så här vi jobbar och vi ska ha spelare från vår egen akademi. Dels så ska de vara riktigt, riktigt duktiga, och det är ju liksom min närmaste chefs ansvar tillsammans med oss som jobbar i akademin att se till att dels att vi har så duktiga spelare som möjligt att jobba med i maskinen, om vi ska kalla den det. Och sen att vår maskin är så bra som möjligt nere i FCKs talent, så att utbildningen är bra, träningsmiljön är bra, matchningarna är bra och så vidare. Och sen att vi har en klubbledning som leder A-laget och som är med på den här strategin och som bygger en trupp som ger möjlighet för, och kanske till och med också tvingar A-lagstränaren att spela de här spelarna. Så att det liksom går hand i hand med varandra, skulle jag vilja säga.
Varför vill man satsa på sina egna? Är det en ekonomisk orsak eller är det att vi vill ha lokalt fostrade spelare? Vad är incitamentet i grund och botten? Är det ekonomi helt enkelt?
Du kommer väl egentligen med båda de stora argumenten. Det är ju att har vi en kärna av spelare som känner till klubbens kultur och som är utbildad i den och vårt sätt att spela på och så vidare, så tror vi att A-laget kommer att vinna fler fotbollsmatcher. Sen att det ger sideffekter som fans som tycker det är fantastiskt och så vidare, det är ju också såklart bra argument. Men framförallt att det bidrar till sportslig succé för A-laget, dels i form av, som jag nämnde, det här med kulturen och så vidare och sättet att spela. Men sen också att självklart ett ekonomiskt incitament att vi, om vi tittar på de spelarna som vi de senaste åren har sålt och vilka belopp vi har sålt de spelarna för. Jonas Wind till Tyskland och Victor Christiansen till Leicester, Håkon Haraldsson till Lille. Så de beloppen som vi får för de spelarna, det är ju för att de spelarna är väldigt, väldigt duktiga. Och den typen av kvalitet som de har visat i vårt A-lag, det är inte kvalitet som går att köpa för vårt A-lag. Alltså, vi har inte råd att köpa en 20-årig spelare med de kvaliteterna som Jonas Wind hade där och då. Så att vi tror helt enkelt på att vi kan forma ett slagkraftigare A-lag genom att ha en talangutveckling som är i europeisk toppklass. Alltså, vi tror att vi vinner mer med A-laget.
Hur mäter man effekterna av ditt arbete?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, det är effekten av mitt arbete, det är väl att vi har spelare som presterar bra när de börjar röra sig upp mot A-laget. Men det är väl såklart fler mätpunkter. Alltså, om vi har en spelare som, nu nämnde jag Neo här tidigare, som flyttas upp från vårt U17 till vårt U19, ser vi en utveckling på honom här under det kommande året. Men det är ju, och det är ju en subjektiv, det är ju ingenting du kan mäta i siffror såklart, men tycker vår A-lagstab, tycker min chef, tycker vi i staben att han utvecklas? Men det är ju också ett sätt att mäta mitt och mina kollegors arbete på. Det är någonting som vi blir hållt upp på internt, kan man säga, att spelarna ska bli bättre. Det är ju liksom mitt viktigaste, min viktigaste uppgift, och det är det min chef pratar med mig oftast om. Det är den här spelaren nu, hur ser vi till att utveckla han de nästa 3 månaderna och så vidare och så vidare. Så att det är nog det.
Det är ju så att FC Köpenhamn är ju ägda och finns ju på börsen annorlunda än den svenska uppdelningen med 51% av ägandet. Hur mycket tror du som har erfarenhet av svensk föreningsidrott, hur mycket tror du att den här affärsmässigheten påverkar vad ni gör?
Jag tycker det där är jättesvårt att svara på. Jag har tänkt över det många gånger, det här med 51%-regel. Måste man ta bort den i Sverige för att liksom komma dit danska klubbar är? Jag vet faktiskt inte. Det jag tror är att den här modellen som vi har i Danmark, om vi nu ska kalla den någon form av dansk modell, med stort fokus på talangutveckling och investera mer och mer pengar varje år i talangutvecklingen och skapa truppsammansättning som tvingar och så vidare en A-lagstra. Alltså det är klart att den modellen, den ska man ju kunna applicera i ett land där det finns en 51%-regel också. Allt annat verkar ju jättekorkat att påstå. Sen så tror jag att den här, nu du kallade det affärsmässighet eller vad du kallade det, att jag tror ju att när du har en ledning till exempel hos oss eller i Nordsjälland eller vad det nu kan vara, eller i Mittjylland, så är det klart att man det blir liksom kanske lite snabbare beslut på något vis. Det blir att du liksom, ja, men det är det här vi ska göra nu, och det ska vi få funka snabbast möjligt liksom. Det är inte någon slags 3-årsprojekt och någon ordförande i någon klubb som lovar någonting eller vad det, alltså, utan det blir bara fokus på det här är den strategin vi har bestämt oss för, och i övrigt så är de personerna som är anställda för att jobba fram de här strategidokumenten, de är ju väldigt duktiga, i alla fall nu talar jag i FCKs.
Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner and Smith Incorporated, registered broker dealer, registered investment advisor, member SIPC.
We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With All Trails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with All Trails.
This is an ad by BetterHelp. How often do you compare yourself to others? It's easy to envy friends' lives on social media, but comparison is the thief of joy, and in reality, nobody has it all together. Online therapy can help you focus on what you want, not what others have. Because your best life is better than the idea of someone else's. Stop comparing and start living with BetterHelp. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% off your first month. That's BetterHelp.com.
Liksom fråga när det kommer till strategidokument och så vidare. Och sen få applicerat det i verksamheten. Alltså där får man ju bara konstatera att det är ju duktigt folk som har jobbat fram det över många år, va? Och uppdaterat strategin och uppdaterat processerna internt för att det ska hända. Och det kanske är så att affärsmässigheten gör att det blir lite mer fullgas på de här grejerna. Att det inte blir bara snack liksom, och att alla ska att det blir inte så mycket populism, upplever jag, hos oss i alla fall. Och det kanske blir det ibland i en 51% styrd klubb. Att man inte vill slå sig med den ena och den andra fans. Jag vet inte. Det, men definitivt ska vår modell klaras av i en 51% styrd klubb också. Det är jag helt övertygad om att det borde gå.
När det gäller strategi som du pratar mycket om, hur upplever du att svenska klubbar har kring sina strategier enligt ditt sätt att se? Finns det en sån här ordentlig strategi?
Ja, men det tror jag nog det gör, men jag har väl noterat mig att det ofta kommer nya strategier som är kanske inte helt i linje med den förra. Och det är klart att de flesta företagen behöver ju kanske uppdatera sina strategidokument och i slutändan sina strategier och sina interna processer för att få saker och ting att leva som man har bestämt i ett styrelserum. Men där tycker jag liksom att om jag tittar tillbaka på hur det har sett ut här, så har ju vi liksom alltid haft en strategi sedan jag kom 2015 i hur vi ska jobba med talangutveckling. Men sen har det här liksom förfinats för varje år. Och hur man vill bedriva verksamheten har förfinats snarare än att liksom, nu är det fokus på det där. Nu ska vi komma det och det på någon form av ranking, eller nu ska vi bara ha massa talanger och sen kommer en ny ordförande och så är det liksom, då går man lite åt något annat håll liksom. Där tycker jag att vi har haft, apropå röda trådar, så tycker jag att vi har haft en röd tråd väldigt många år. Och det startade även innan jag kommer till klubben i FCK. Där upplever jag att det är klubbar som kanske svänger lite oftare i hur man vill bygga trupp, hur man vill rekrytera tränare, hur man vill spela, hur man vill jobba med talangutveckling. Det kanske svänger lite oftare i vissa klubbar. Samtidigt som du också har bra exempel. Alltså nu, alla pratar väl om Elfsborg nu som det goda exemplet. Exempel. Men, det är lite så jag tänker.
Om man pratar med folk som jobbar med det här på olika, oavsett om det är förbund, klubbar eller liknande, så det är en sak återkommer, resursfrågan. Man säger att vi har inte resurser. Du som sitter i en klubb som satsar mycket resurser, handlar det bara om att man ska ha resurser eller kan man jobba på något annat sätt?
Det var någon här som sa för inte så länge sedan inne på här hos oss att du behöver inte ha 40 miljoner för att utveckla en bra fotbollsspelare. Och det är ju sant. Alltså det behöver du inte ha. Så för att svara på din fråga, så det är ju ingen tvekan om att det är ingen som ska komma och säga att bara för att du har massa pengar så kommer det bli bra. Så den skriver jag inte under på. Precis som jag inte skriver under på den bilden att... Alltså vi får den både internt i Danmark från andra klubbar som har mindre budget än vad vi har. Men jag får den i hög grad från svenskar också. Att, ja, men ni har ju en rik snubbe som trycker in cash och därför så har ni massa analytiker, därför har ni massa fystränare och skolkoordinatorer och så vidare. Och det kan inte vara mindre sant. Alltså det kan inte vara längre från verkligheten. Utan det som jag tror på, det är att oavsett om vi pratar om talangutveckling, om vi pratar om fotboll eller om vi pratar om byggbranschen eller vad det är, så vill du utveckla en verksamhet, så behöver du ha en idé att det här vill vi uppnå och vi ska göra det på det här sättet. Och sen behöver du utveckla den idén över tid. Och för att kunna göra det så är det väl klart att du behöver investera resurser. Oavsett om du vill lägga mer asfalt för Skanska eller vad det är, och du behöver fler anställda som kan göra det i takt med att byggföretaget utvecklar sig eller vad det nu kan vara, så är det klart att du behöver investera resurser. Och det är klart att det blir en ekonomifråga där. Men före det så kommer det ju liksom en metodik och processer internt för hur du jobbar och så vidare. Och du kan ha en jättebra träningsmetodik utan 40 miljoner kronor eller vad det nu är. Men vi har haft en liten budget när vi startade för över 10 år sedan, när den här akademin startade upp. Det är 15 år sedan. Så hade klubben en liten budget. Och sen har den successivt ökat över tid, för klubben har valt att utveckla verksamheten. Så att det här är någonting som vi har skapat själva. Alla vi som jobbar här, alla som har jobbat här, alla spelare. Den resursfördelen som vi har idag, det har inte med någon ägare att göra. Utan det är modellen som vi har stärkt över tid.
Om man ser till svensk herrfotboll, både landslag och klubblag, vad skulle för dig vara tre nycklar eller åtgärder som man skulle ta sig an för att försöka höja nivån?
Nej, men jag tror att en sak som är ganska viktig för mig, det är att som sagt, jag upplevde liksom under i alla fall 10 års tid i den svenska, om vi ska kalla den det, den svenska debatten för ungdomsfotboll och hur mycket man ska träna och när man ska välja och så vidare, och att det är debutåldern är genomsnitt 22 år i allsvenskan och så vidare är argument som jag har hört tidigare, och den siffran kanske har uppdaterats, det vet jag inte, men liksom hela debatten har gått på att vi behöver inte ha bråttom med att utveckla spelare, och vi behöver inte ha jättebra träning tidigt och så vidare, även det säger ju inte folk, men alltså, det har liksom blivit en snack om att vi behöver inte ha bråttom, och det har liksom skapat någon slags passivitet, upplever jag, i utvecklingen av unga spelare, och att en spelare behöver kanske inte utveckla sig nu, man ger han väldigt väldigt mycket tid och så vidare, men medans här är ju alltså debutåldern i Champions League, den sjunker ju, den har sjunkit i hur många år som helst, och den är ju långt under 20 nu, snittåldern för debut i Champions League, och det går bara åt det hållet, och så jag tror att det Sverige behöver göra, det är att se till att från det att det kommer in kids i fotbollsskolan när man är 6 år eller vad man är, till det att man är jag skulle vilja säga 16 år, så behöver man se till att det är en superbra utbildning. Alltså det, och den måste, som vi kallar det här inne, vara åldersrelaterad, så att den bästa spelarutbildningen för en 15-åring är inte den samma som du ska inte göra på samma sätt med en 9-åring. Och där behöver man man behöver bestämma sig för hur man vill göra det. Och så behöver man göra det på ett bra sätt. Och där tror jag att man behöver spetsa till utbildningen på alla sätt och vis. Och det handlar inte bara om selektering. Selektering är en av delarna, definitivt. Och sen så, om det är någon som tror att jag menar att man inte behöver en bra utbildning efter 16. Man behöver en jättebra utbildning från 16 till 19, från 16 till 20 också. Absolut. Så jag tror liksom bara att hela utbildnings... där behöver man... Vi behöver steppa upp den lite grann i Sverige. Och vi har lite mer bråttom än vad vi kanske tror. Alltså, spelarna behöver faktiskt lära sig saker när de är 13-14. De behöver faktiskt lära sig saker. Och de behöver lära sig saker när de är 10-11. Sen behöver inte det betyda att folk ska bänkas när man är 10 och den ena och den andra, så han ska inte få vara med och han ska bli utskälld när han gör en felpass och så vidare. Det är inte det jag sitter och säger. Men där har, jag tror vi behöver vara lite mer ambitiösa i vår utbildning.
Bara skjuter in där, Albert. Är det en resursfråga du pratar om där då? Eller är det generell utbildning på ungdomsledare som är bristfälligt för dig?
Nej, jag tycker att det är synen på utveckling för barn och ungdomar. Jag tycker att vi behöver hjälpa dem mer. Det är synen jag pratar om här. Att vi behöver se till att 9-åringar får bra fotbollsträning. Och vi behöver se till att vi får inte vara rädda för att nivå en del på träningarna när de kommer över 10-årsåldern. Vi behöver se till att matchningen är bättre. Och det är både i träning och i match. Så det är några viktiga bitar. Definitivt.
Ja, då kommer i kapp Danmark.
Det är klart det gör det. Alltså Danmark var ju inte bra för 20-30 år sedan. På samma sätt som Sverige kanske har det lite tuffare just nu. Så att, och jag vet inte, 10 år sedan pratade alla om Belgien och om Tyskland. Men tyskarna, de kommer till oss nu. Alltså de stora tyska klubbarna kommer till oss och tittar vad vi gör. Så att allt går i cykler. Så Danmark har ju en stor utmaning också i att okej, hur ska vi konsolidera det här nu? Hur ser vi till att vi är bra om 20 år också, om 10 år också. Men det jag inte stödjer, det är liksom det här att allt går i cykler per automatik och man behöver inte göra någonting för saker och ting kommer att utvecklas av sig själv. Alltså jag tror att vi behöver när det gäller svensk ungdomsfotboll så behöver vi steppa upp utbildningen, vi behöver steppa upp miljöerna. Alltså det är jag helt säker på.
Jag tänker på det här, jag menar Danmark är relativt kompakt och litet land. Mycket centrerat och koncentrerat runt Köpenhamn. Sverige är ett stort och avlångt land. Och om du tar U19-serien i Sverige så är det ju mer eller mindre SM i bussåkning för många av de här killarna. Medan ni har ibland en halvtimme, nu har ni Randers i helgen till exempel, lite längre bortamatch. Men det är ändå relativt korta resor och mer centrerat. Du pratar mycket om det här att man tävlar och tränar med de bästa hela tiden. Hur kan vi nå dit då i svensk kontext?
Ja, men vi måste göra samma sak och så måste vi vara beredda att åka de där timmarna i buss. Vi måste vara beredda att åka de där timmarna i tåg, flyg, övernattning som fotbollsland. Och då, jag pratar inte om de mindre klubbarna utan jag pratar om elitklubbarna där de bästa spelarna förhoppningsvis är i de äldsta ålderskullarna, U17 och U19 åtminstone. Och alltså nu nämnde du själv Randers, det är inte längre än Stockholm, Sundsvall eller vad det nu är. Vi ska till Ålborg här alldeles strax. Det är nästan 6 timmar i buss. Det är ungefär Stockholm, Malmö, Stockholm, Göteborg. Och vi har ju nära till Brönnby och vi har nära till Lyngby, absolut. Men vi har alltså de flesta klubbarna i Jylland, men vi ska till Århus, Randers, Silkeborg, Esbjerg. Alltså det är 4 timmar som minimum oavsett vilken av dem vi ska till. Så det tycker jag inte är en ursäkt helt enkelt för att se till att det är bra matchning i Sverige.
Norge har, precis som Danmark, gått om Sverige vad gäller speltid för spelare i Europas högst rankade ligor. I Erling Haaland och Martin Ødegaard har de världsstjärnor som Sverige inte är i närheten av just nu. Thomas Berntsen har nyligen lämnat just Norge för jobbet som sportchef i AIK. Han arbetade 10 år som sportchef i Sarpsborg innan det och berättar här vilka satsningar som gjorts i vårt västra grannland.
Vad är din bild som ju varit ett halvår i svensk fotboll nu? Är svensk herrfotboll i kris eller hur är läget?
Nej, det tror jag inte det är. Men som jag sagt hela tiden, jag syns att svenska fotbollsspelare har gett ett väldigt bra intryck i förhållande till den individuella tekniska färdigheten. Jag syns de har ett väldigt bra taktisk nivå också, men som jag också har uttryckt ganska ettertryckt är att jag syns ju att tempo och intensiteten i kamperna här är ganska mycket lägre än det jag är vant till där jag kommer ifrån. Så på det området syns jag svensk fotboll hänger en del gott stycke efter, men på de andra parametrarna syns jag det är ett väldigt bra nivå här.
Konkret handlar det om att svenska spelare i Sverige tränar för lite?
Nej, om de tränar för lite är jag lite usikker på. Jag känner ju inte till så vad de flesta klubbarna gör, men det jag ser är ju att det är lite fokus på transitionsspel, alltså övergångsspel, tempo i den fasen av spelet. Nu är det 2 lag som är i toppen av tabellen, är Häcken och Elfsborg som är kanske de bästa på det, och så sånt sett så har de adapterat den delen av spelet, men om det kanske kan tränas med ändå större intensitet, det tror jag nog.
Om man ser till när du kom från Norge där du varit sportchef bland annat i Sarpsborg. Vad var det som överraskade dig mest när du kom till svensk klubbfotboll?
Nej, det är mycket som jag sa, imponerat mig när jag kom till svensk fotboll. Inte minst det kommersiella, alltså, jag må alltid ta med det. Alltså, det är en fantastisk uppmärksamhet runt ligan här och det är ju fantastisk stämning på de flesta kamperna här också. Så det är väl det som om ikke har overrasket meg, men som har bare bekreftet det inntrykket jeg hadde utenifra, at det kommersielle produktet fantastisk. Det det. Og så har jeg latt meg imponere over de individuelle ferdighetene til spillerne, det har jeg. Og, men som jeg var inne på, altså, jeg tror vi har en del på å utfordre de etablerte sannhetene som har vært etter hva jeg har fått inntrykk av, hva jeg har blitt fortalt, at det har vel trent med en litt gammeldags ukesyklus, det vil si at man hviler eller bruker lang tid på å restituere, man bruker lang tid på inngangene til kamp, mens den moderne måten å tenke på nå å minimere disse periodene her og trene mye hardere i løpet av treningsuka enn det man spiller i helgene, så trenger man ikke å ta så veldig mye hensyn til kampene. Altså det man må være såpass godt trent at man ikke trenger at den kampen på søndag vil prege for mye av uken sin. Så jeg tror man har en del å lære av se til Norge på det området.
Finns det en risk med at vi har lurat oss själva att nivån på våran fotboll är högre på grund av ett matcharrangemang som doftar internationell fotboll?
Jo, alltså det kan nog, hvis man tar en kamp ut fra Friends Arena når vi spiller, hvor det et fantastisk trykk med hjemmepublikum vårt der, og så setter den på Sarpsborg stadion, altså, og flytter Sarpsborg stadion inn på Friends, så tror jeg altså, det lett å bli narret av det kommersielle rammeverket rundt kampen, og det jo på en måte veldig positivt at man veldig opptatt av sin egen liga, men jeg litt overrasket over at det ikke mer fokus på å komme seg ut i Europa og gruppespill her i Sverige. Det jo ekstremt bra for klubben økonomisk, men også sportslig at man får utviklet seg gjennom den arenan der, og det vel Hekken som med i gruppespill, og det var vel ikke sånn at det var veldig mye champagnekorker som ble sprettet i medier rundt omkring i Sverige her når de gikk inn i gruppespill. Det viktigste da er vel mye viktigere med Stockholmsderbyen og sånt, nå skjønner jeg, for media, og det er viktig at svensk fotball omfavner Europacup-spill enda større grad. I Norge så legges det meste til rette for at vi skal få flest mulig lag inn i Europacup-gruppespill.
Upplever du att svenska klubbar och kanske intresseorganisationer inte heller är fokuserade på att nå långt i Europa som man är då kanske i både Norge och Danmark?
Nej, jag vill säga att vi är extremt upptatt av det i Norge. Alltså vi är extremt upptatt av det och så är man självklart upptatt av det i Sverige också, men det kan hända att det kommer nog i skyggen av det fantastiska kommersiella produkt man har på hemmaplanen att det är riktigt att fylla en stad är riktigt och alltså och lokaloppgörande som det är massa här i svenska ligan, den är extremt viktig för supportrarna våra och det ska vi självklart ta väldigt hänsyn till. Och då kanske Europacup-satsningen kommer nog i skyggen av det, och så i Norge så läggs mycket av seriefotbollen i löp av sommaren upp runt de lagene som skal kvalifisere til Europa, så det de siste 4-5 årene nå så har de som i Europa kvalifisering veldig gunstige rammebetingelser for å kunne matche seg inn og ha tilstrekkelig med hvile og så videre inn i kvalifiseringsspillet, så det legges veldig godt til rette i Norge for det, og så har vi ikke kommet helt der enda i Sverige, men jeg vet jo at vi på vei der også, så jeg tror nok det bare et tidsspørsmål før vi får enda flere lag inn i Europa her også.
Er du lite artig også mot svensk fotboll når du sier at det ikke i kris? Jeg mener, vi har et herrlandslag som nu missar 2 mästerskap i rad, og på klubbnivå ute i Europa så er jo allsvenskan på 23 plats, Norge og Danmark 14-15 på väg att få 2 Champions League-platser. Sverige är ju ändå ett land som har dubbelt så många invånare och borde ju kunna dominera mot sina grannar som Danmark och Norge.
Ja, så är det med sånne som för övrigt livet, alltså livet går i cykler, det är ting går upp och ner. Alltså vi har sitter varit extremt imponerade av vad Sverige har fått till de sista 20 åren med landslaget sitt, alltså vi har ikke vært i nærheten av mesterskap en gang på 20 år, så vi skal ikke være så veldig høye på oss selv i Norge. Altså det svenske landslaget har vært helt fantastisk, og vi har jo sett på hva Malmö har fått til, spesielt i Europa i en lang periode også. Så det, ting går opp og ned, men akkurat nå så det litt nede i svensk fotball, og så det viktig å erkjenne det og ta tak. Altså min personlige mening at vi ser jo det på Norge, altså vi har fantastisk spillemateriale, vi har Erling Braut Haaland som blant verdens beste spillere, vi har Martin Ødegaard som kaptein på Arsenal, Sørloth som stjerne i La Liga, altså før så kommer vi ikke til mesterskap, det så ekstremt høyt det nivå som internasjonalt for å være med her oppe, så at det svenske og norske laget har vært veldig flinke til, det å finne sitt eget konsept, ikke tilpasse seg enkeltspillere, men finne sitt eget konsept som gjør at vi kan med styrkene av laget utradere styrkene av enkeltspillerne I de store nasjonene, så det tror jeg viktig for Sverige nå, at man ikke styrer seg veldig utifra hva enkeltspilleren ønsker, men hva nasjon og hva man kan konkurrere mot de beste lagene på, det tror jeg veldig viktig, og vi har vært I en periode på nesten 20 år I Norge nå, hvor vi har vært ikke bestemt I forhold til den retningen vi ønsker å gå, og nå begynner vi å se en lysning på landslaget, og vi får håpe at vi I nästa mästerskap är att finna där.
Om man ser till svensk fotboll så ibland så känns det inte som att man kanske samarbetar så mycket klubbar, intresseorganisation, förbund. Vad är din bild efter att ha varit här ett halvår? Samarbetar ni bättre I Norge än I Sverige?
Nej, det har jag egentligen ingen förmening om. Alltså det går mycket på personliga relationer så som jag ser det och det har varit länge I norsk fotboll och jag känner ju alla väldigt gott där och så upplever jag att vi har ett väldigt nära förhållande klubben emellan och NTF och så vidare men hvis jag har varit här I 10 år så har jag säkert den samma relationen här så det har jag egentligen ingen förmening om.
I Danmark så har man ju ingen 51% regel I Sverige har man ju starkt 51% regel lite lösare I Norge. Har det någon påverkan på om man kan få ut mer kring klubbar och talangutveckling?
Lite osäker, du kan ju spöra dem som sitter I Esbjerg nå på nivå 3 I Danmark efter att ha haft utländska ägare för att vara en stor klubb. Det är goda historier från Danmark och det är dåliga historier från Danmark och og jeg tror det litt I forhold til geografi, demografi og så videre, så det et veldig vanskelig og et veldig vanskelig spørsmål å svare på egentlig. Det kommersielle produktet I Sverige, altså det skal man være veldig forsiktig å røre noe med I det hele tatt, men ja, det finnes sikkert kanskje en mellomting, jeg vet ikke.
Du pratar om at träna en högre intensitet så at vi kan använda det I matcherna. Vad det gäller egenskaper och spelarna är det just intensiteten som du känner också svensk matchintensitet är för låg för att kunna konkurrera internationellt är det också där den stora liksom stora problematiken ligger med våra svenska spelare när de kommer ut I Europa att inte de är redo eller finns det andra egenskaper du känner fastän det här måste svenska spelare anamma mycket snabbare för att kunna konkurrera internationellt.
Det är ju många spelare från Sverige som lyckas väldigt gott internationellt och det är många spelare som spelar på goda lag så jag tror att man ska vara så väldigt självkritisk I Sverige här som det man önskar att vara men jag tror man är nöjd och så jag får ett intryck av att alla brukar den generaliseringen per heien alltså I förhållande det å hvile og være fresh inn til kamper og så videre, ja, det passer antageligvis inn på Real Madrid som spiller 75-80 obligatoriske kamper, de spillerne som spiller der på et mye høyere nivå enn det vi gjør, men altså, skal vi ta igjen noen folk, om det I Norge eller Sverige eller hvor det så vi nødt til antageligvis å gjøre noe bedre enn motstandere våre. Vi og da det å ta risiko, det å tørre å utfordre etablerte sannheter, som man har gjort I Norge. Altså I Norge så trener mange av klubbene, altså i oppkjøringen trener vi 3 økter om dagen, og underveis I sesongen så har vi kamplastning pluss 50%, ofte på onsdagsøktene, så at vi trener onsdagsøkter som har 150% kamplastning. Altså det å pushe grenser, det det å tøye liksom, etablerte sannheter, og det den erfaringen vi har gjort I Norge da, som har gjort at vi faktisk nå på 14. plass på FIFA-rankingen eller på klubberankingen altså det kan hende at vi skal prøve å se på erfaringene fra Norge her I Sverige, det kan godt hende og så det sånn at vi veldig ydmyke I forhold til det nivå som I Sverige, altså det vi
Men då behöver man, med andra ord, behöver man gå ner i åldrarna också. Att man behöver ha yngre medelålder på truppen för att kunna orka träna mer. Vi har ett exempel förra året, Thomas, från Malmö FF, efter Milos Milojevic kom in. Skulle träna stenhårt med en ålderstigen trupp där mer eller mindre halva laget gick sönder. Så vi behöver således gå ner i åldrarna, alltså ha en yngre medelålder på trupperna i svensk fotboll.
Ja, i hvert fall ha spillere som tåler å trene enda mer med høyere intensitet. Altså, det er jo voksne spillere som tåler det. Altså, det spørs jo altså, hvordan bakgrunnen man har gjennom karrieren sin, hvor skadeutsatt man har vært og så videre. Men jeg tror det er i hvert fall viktig for den yngre generasjonen. Altså, det vi vet med helt sikkerhet er at om 5 år så kommer det til å løpes enda fortere og enda mer fort. I fotballen det det gjøres nå at lagene kommer til å være mer kompakte, de kommer til å flytte seg samtidig altså dekke mer av banen selv om de mer kompakte altså det går fortere og det, så jeg tror det er ekstremt viktig å bygge muskulatur som tåler å starte og stoppe mye og løpe mye fort nå prater jeg veldig mye om det fysiske aspektet av spillet, det selvfølgelig mange andre aspekter men man kommer ingen vei hvis man ikke har evne til å løpe mye og fort i fremtidens fotball.
Hvilke spillmessige skillnader ser du mellom Sverige og Norge?
Jeg var litt inne på det i sted. Altså det største, jeg synes at Sverige har en enda mer komplisert og bedre taktisk inngang på matchene. Jeg kommer enda lenger enn Norge der, synes jeg. Men største forskjellen mellom norske og svenske ligaen er på tempo. Det er på tempo i både i bevegelsesmønster i etablerte spillfaser, men mest i transisjonsspillet, altså i overgangsspillet, der er Norge veldig, veldig langt fremme. Altså det kontres og det løpes. Det ikke bare 3 og 4 som kontrer. Jeg satt også på Bodø/Glimt her om dagen, da hadde de vel Det var 7 spillere de hadde innenfor 16 meter når de avsluttet angrepene sine. Altså de fyller opp med mye folk, det løpes, det gjør det. Så det den største negative skillnaden for svensk fotball kontra norsk. Men som jeg sier, når jeg ser passningsøvelser, når jeg ser de tingene på treningene her i AIK, så holder det et vel så høyt nivå som det de øvelsene gjør hjemme i Norge. Så det et bra nivå på spillerne her i Sverige også, men det viktig å henge seg på det toget som går internasjonalt. Og det ser jo, hvis man ser på registreringene fra Champions League og så videre, så det jo noen parameter som går opp og noen går ned. Altså total løpsmengde går ned, mens parameterne high speed running, sprintdistanse, antall sprinter, det går opp for hvert år som går. Så det, der må svensk fotball henge seg på.
Om man skal henge med på det, hva behøver man endre? Behøver man endre noe i ledarstaben, eller behøver man liksom tenke annorlunda for å kunne ta det klivet?
Nej, att komma till den erkännelsen att man inte har tid till att bruka 60 timmar på att restituera efter en kamp och inte bruka 72 timmar till att göra sig fresh före en kamp. Det har man inte tid till i löpande av en träningsvecka. Alltså det är sån en vanlig pulsering är att man restituerar på måndag, fri tisdag så börjar man att träna igen onsdag morgon och så tränar man onsdag, torsdag så ska man ta det roligt fredag och lördag så det ender upp med för lite kvalitet i löpet av uka. Du må klara att skaffa dig flera kvalitetsdagar i löpet av uka så du får pusha dessa gränser här. Den skillnaden på träningsveckan den är ganska tydlig från Norge kontra Sverige.
När du som sportchef i Sarpsborg scoutade svenska spelare, var det då att du var väldigt nöjd med hur de var taktiskt, tekniskt utbildade men att ni behövde trimma upp dem fysiskt bara för att få dem i slag?
Ja, alltså vi har varit utelukkende förnöjda med våra svenska spelare i Sarpsborg. Alltså otroligt fina gutter och välskolerade och bra färdighetsmässigt. Vi har ju haft många av dem. Kan ta Anton Saletros, det ikke sikkert at han helt enig med meg, men Anton kom til oss i Sarpsborg som en veldig begavet fotballspiller, utrolig profesjonell, men etter mitt syn så spilte han en litt umoderne fotball i forhold til hva han la ned av frekvens og løpsmeter i i kampene. Når han dro fra Sarpsborg, så dro han som en fullverdig proff. Da var han en fin gutt, ambisiøs gutt, taktisk riktig skolert, bra ferdigheter, og i tillegg så spilte han moderne fotball i forhold til hvordan han bevegde seg i løpet av matchen, og de tallene han leverte når han kom kontra når han dro, var to vidt forskjellige ting, så han dro fra oss som en fullproff, og så det veldig viktig da, og så pratet jeg med Anton etter ett år i Frankrike, så sier han at vi kjørte hardt i Norge, men jeg kom til nivå 2 i Frankrike, og vi kan ikke sammenligne oss med hva de driver med der. Så at det drives mye tøffere i Frankrike på nivå 2 enn det gjør da at vi i Norge som føler at vi faktisk tør å utfordre og ta risiko i løpet av treningsuka, så bare de kommet langt videre enn det altså da på andre nivå i andre nasjoner.
Om du skal på något sätt försöka ta fram tre saker som svensk fotboll borde göra, för det är ju ändå så att man är lite i svensk fotboll har lite dåligt självförtroende just nu, både klubbar går inte så bra i Europa, vi har mycket diskussion kring var vi står och så landslaget. Vad skulle tre saker vara för dig som hade kunnat lyfta svensk herrfotboll?
Nej, alltså det första jag vill säga är att man inte må se så väldigt ner på sig själv som man gör. Alltså svenska bollidrottare är väldigt bra på färdighet och på tag. Alltså det har Sverige har alltså inte grav sig väldigt långt ner. Alltså inte gör det, men jag tror det är viktigt att erkänna att man akkurat av den rankingen som föreligger där, ja, den kan vara lite fargad, lite tillfälligheter och så vidare, men PT nå så er det den svakeste ligaen i Norden, PT nå, og erkjenne det og gjøre noe med det, altså det tror jeg det viktigste. Det kommer ikke til å gå av seg selv, det gjør det ikke, så henge seg på det toget som går andre steder, og gjerne da, høste erfaringer fra hvordan Norge har klart oss å snudde dette her, det tror jeg viktig. Men samtidig også ta vare på det kommersielle særegenheten som er. Altså svensk fotball er bra, men man er nede i en liten bølgedal nå, det må man jobbe seg ut fra. Så det var ikke noe konkrete råd, men det er viktig å ikke grave seg for langt ned. Altså. Det er ikke sånn at dette er håpløst i det hele tatt, snarere tvert imot.
Den tidigare landslagsbacken Per Nilsson har proffsmeriter från Tyskland, Norge och Danmark. Efter spelarkarriären har han varit assisterande sportchef till Ralf Rangnick i tyska RB Leipzig och där fått god kännedom om Red Bulls satsning på spelarutveckling både i Leipzig och Salzburg. Numera är Nilsson agent och i den rollen ser han hur utländska klubbar ser på svenska spelare.
Vad är din bild av svensk herrfotboll i det här läget? Är det kris eller är det lugnt?
Alltså, det är ju naturligtvis mycket mer nyanserat än så än att det är kris. Alltså, tittar man på det kortsiktiga vad gäller herrlandslaget och resultaten de senaste vad ska vi säga, 1,5-2 åren så är det naturligtvis någon form av kris, alltså resultaten har inte gått med, man är i vilken division är man i Nations League, i den tredje högsta eller vad? Ja. Och har ju i det här kvalsammanhanget tror jag haft något av de sämre resultaten genom alla tider vad gäller poängmässigt kan jag tänka mig, det har jag inte helt hundra koll på, men det har i alla fall inte fungerat och inte heller sett bra ut, så ser man på den sidan så kan man väl naturligtvis kalla det krisen, så då måste man titta mycket bredare för att se lite grann in i framtiden. Vilka är de nästa landslagsspelarna? Hur ser nästa generationer ut? Hur fungerar barn- och ungdomsidrott? Alltså det är så pass otroligt komplext det där innan de här grabbarna blir här landslagsspelare. Va? Så att, man kan inte jämföra det. Man kan inte jämföra den så att säga aktuella inom parentes krisen i svenska herrlandslaget med hur svensk fotboll generellt ser ut.
Vi är ju intresserade, vi kollar ju på svensk fotboll nu i en poddserie ur många olika vinklar, men du är ju med i detta avsnittet lite för att man vill ha en bild, hur ser man på svenska spelare utomlands? Du har ju ett unikt erfarenhet, både liksom jobbat med rekrytering av spelare till en klubb och nu jobbar du som ett agentföretag. Vad är bilden utomlands av svenska herrspelare?
Nej, man kan väl säga så här att bredden ser inte speciellt bra ut. Och det har väl nästan varit ett genomgående tema när jag har varit nere i och jobbat för Leipzig också. Där man naturligtvis tittar på internationella kommande spelare, toppspelare, talanger och så vidare. Va? Så bredden, svenska, intressanta spelare har inte funnits och finns inte idag heller. Alltså, ett enkelt sätt att recensera är att gå in och kolla transfermarkt och jämföra för exempel de skandinaviska länderna. Och tittar du där på Sverige, Danmark och Norge så kan man väl säga så här att A-landslagen i sig skulle man spela mot varandra, för det en match, två match, tre, man skulle bli rätt jämnt, även om jag tycker naturligtvis att det danska landslaget skulle vara klara favoriter. Men ser du på B och C och ett eventuellt D-landslag, va, så är Danmark absolut i topp, absolut mest intressant, absolut otroligt, alltså många duktiga U23-spelare som kan då vara aktuella för internationell fotboll. Så just bredden duktiga och även då i spetsen i ungdom duktiga spelare har inte funnits de senare åren allt för många.
Hur långt behöver du gå tillbaka för att hitta en jämvikt mellan Danmark och Sverige, skulle du säga? Eller har den aldrig funnits?
Det är jättesvårt att svara på. Den analysen har jag inte gjort. Utan jag kan ju bara utgå ut efter den tiden jag började jobba för Leipzig är ungefär mellan 6 och 7 år sedan. Och när man då börjar jobba med väldigt djupt in i rekrytering och analyser av olika landskap ute där i fotbollsvärlden, alltså marknader och spelare och utveckling, så har Sverige aldrig varit på kartan riktigt, aldrig varit riktigt intressant. Alltså, det är väl möjligtvis Alexander Isak på den tiden som jag minns, som var väldigt, 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 väldigt spännande och så, som är också naturligtvis, det behöver man inte tala om idag, en fantastisk fotbollsspelare. Som man såg redan då, men just bredden av de här va, eller i den här frågan vad gäller kvalitet på unga duktiga fotbollsspelare har inte funnits i Sverige nu under den tiden. Och ska jag då gå tillbaks, det blir väldigt svårt för mig i och med att den analysen har jag inte gjort och då spelade man själv, så då var man mer upptagen med vad man själv gjorde.
När man scoutar i Sverige eller agent och tittar, vad är det? Förutom att det liksom inte finns så många spelare att välja på, vad är det mer som man känner brister på svenska spelare? Vad är det som gör att B- och C-landslagets uppsättning inte är så intressant?
Alltså, återigen, den här frågan blir, måste man nyansera lite grann. Alltså, det går inte bara att peka på en sak. Alltså, jag brukar alltid säga att bredden fostrar alltid eliten, det kommer alltid göra. Och bredden för mig är liksom de här grabbarna som växer upp då, för exempel i Danmark, som jag har sett lite på plats, som jag tror också är en skillnad gentemot Sverige, finns det en klart bättre infrastruktur i närheten vad gäller sport och rörelse och idrott och kvalitativt av allt det här. Kvalitativt av allt det här. Och då blir det ju nämligen så att du har större möjlighet att både kognitivt, fysiskt och teknomotoriskt och allt vad det innebär få rätt många duktiga talanger på fotbollsplan också. Och så sen då så kommer de in i elitverksamheter där för mig eliten ska bara egentligen stå för övergången från junior till senior. Alltså i den bästa världen för mig så kan bredden få vara enormt subventionerad med otroligt många duktiga tränare och många närheten till fotboll och idrott, och föräldrar behöver inte flytta sina barn och köra dem en timme till höger och vänster, utan det finns på plats, va? Och så sen då kan eliten köra övergången från junior till senior. Och för att gå tillbaka till din fråga, så tror jag att det finns väldigt många duktiga, förberedda, tränade, unga danska fotbollsspelare innan de går in i elitverksamhet. Sen kan de ha växt upp i en elitverksamhet också. Alltså bor du i närheten till exempel bor du i Köpenhamnsområdet, så har du ju jättenära till elitklubbarna. Du har ju liksom Lyngby, Nordsjälland, FCK, Brönby. Vem är jag glömmer nu? Så kan det naturligtvis också vara. Alltså det jag menar bara att bor du till exempel i Sverige och vi tittar på Sverige som land, så finns det i Sverige större så sett. Och det finns säkert väldigt många områden där du inte kommer lätt och bra till idrott och fotboll. Va? Det är ju det som ofta fostrar duktiga idrottare och i det här fallet och fotbollsspelare. Så jag tror just den utbildningen från barn, ungdom då, och sen övergång till senior finns det inte allt för många. Och sen tror jag att, eller är övertygad också om att ser man till framförallt Danmark och klubbar, va, så har de lyckats nischa sig mycket mer. Alltså ta för exempel Nordsjälland som naturligtvis har sin fördel via Right to Dream. Midtjylland har ju kört sitt eget, FCK har börjat enormt satsa på sitt School of Excellence sen ett par år tillbaks. Du har många fler klubbar som försöker vara lite egna och lite mer innovativa. Där tror jag också elitverksamheten i svensk fotboll vad det gäller både Allsvenskan och Superettan ser väldigt mycket likadant ut och som man har gjort de senaste åren. Och så, precis. Hoppas det var ett bra svar på frågan.
Ja, men det var det definitivt. Jag tänker just på det här med fotbollsatleter, att man söker den typen av egenskaper som motsvarar de krav som man behöver på absolut toppnivå. Upplever du att det finns fler fotbollsatleter som klarar av Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A i Danmark när de kommer därifrån än det vi tar fram i Sverige?
Ja, det tror jag. Eller så är det ju. Absolut. Alltså, fotbollen idag har väl egentligen bara en sak kvar att forskningsmässigt utvecklas i, och det är väl det kognitiva beteendet där man inte är helt klar på för exempel hjärnan. Liksom, hur kan vi bäst möjligt träna i hjärnan? Vad finns det för best practice-områden i barn och ungdom för att liksom ta fram de nya Emil Forsbergs ute i världen, va? Sen är det ju fysiskt och på den biten så har man det får folk så långt du bara kan få dem egentligen liksom med rätt typ av träning och fotbollsatleter i sig då när det gäller din fråga 100% så saknas det både i bredd och spets fotbollsspelare från Sverige som klarar av att potentiellt då på lång sikt gå in i Bundesliga, Premier League eller La Liga för den delen också. Sen är det ju så att i de bästa av alla världar så går det ju inte från Allsvenskan eller Superligan i Danmark direkt till Premier League heller. Allt som oftast, du tar ju sådana vägar som för exempel, vi tar det absolut bästa exemplet nu, Haaland har gjort det. Han har fått speltid i tidig ålder i sin närhet i Molde, har kommit till en av de absolut bästa klubbarna i Europa vad gäller just det här stepping stone-temat att ta hand om unga spelare tidigt, Salzburg. Sen hade han säkert från Salzburg kunnat gå till Premier League om han vill, men mycket clevert, och så tar han ett Dortmund-steg som inte är absoluta topp elit och sen går vidare. Så det är ju naturligtvis den biten också viktigt att du har en sund och långsiktig karriärsplanering. Men vad det gäller Haaland så behöver vi nog alla inte fundera över, om vi tar fotbollsatlet-temat, så kunde man ju se vid tidig ålder att potentialen till 100% är där. Och potentialen då i mängd svenska fotbollsspelare tror jag absolut saknas.
Hur upplever du att det är med medvetenheten inom svensk fotboll kring det här, både bland klubbar och kanske agenter som vill förmedla spelare men även ledare? Är man medveten om läget?
Jättebra fråga, Olof. Det är svårt att svara på. Alltså, jag tror att klubbar i mångt och mycket kanske inte riktigt bryr sig heller. Utan man kokar sin egen soppa. Man ser till att man kommer femma i sexa, sjua i ligan, håller sig kvar eller vad det nu ska vara. Va? Man kör det man alltid har gjort och försöker kanske... alltså beroende på situation och läge i sin egen liga så återigen så kokar man väl sin egen liten soppa lite grann där, va. Sen tror jag absolut att det finns folk i förbund och organisationer och i ungdom och kanske lite grann ute där i periferin också som är absolut medveten om det. Kanske det också lite mer medveten om, men sen vet jag inte hur mycket plats såna här människor får i såna här frågor då, för vi har ju naturligtvis ett väldigt demokratiskt samhälle även i fotbollsvärlden, och att föra sådana frågor tror jag säkert är en väldigt lång process för att ta sig fram till de möjliga rätta svaren. Så det, ja, det är svårt för mig att svara på vem, vad och hur mycket man tänker på.
Jag tänker mer utifrån hur du känner, men eller vad du stöter på. Men om man ser på ren statistik så är det ju väldigt tydligt att svenska spelare ute i Europa får mindre speltid än både danska och norska. Vad beror det på? Hänger det ihop med att man har valt fel klubbar? Att man skyndat för mycket till toppen? Eller vad tror du ligger bakom? Jag förstår att du inte har exakta svar på allting.
Nej, men
det här är så komplext.
Mm. Nej, men båda två spelar ju roll. Alltså, karriärsval och tänka långsiktigt liksom är fruktansvärt viktigt. Alltså det försöker vi mer eller mindre 99 fall av 100 alltid vara väldigt noga med att se över. Liksom, du kan ju bara titta på historiken, hur har de bästa möjliga karriärerna utvecklats? Liksom, och där kan du ofta se en klar och röd tråd att liksom ta liksom steg för steg och tro på att liksom tro på processen så att säga över lång tid. Det ger ofta bättre resultat i längden än att du spelar för exempel i allsvenskan, alltså kanske du är ung och får chansen i vad är närmast till mig här, Hammarby, som sagt, så bor geografiskt, och så gör du ett år och så drar du till Premier League eller du drar till La Liga eller vad som helst, så är sannolikheten naturligtvis mycket lägre att du kommer få speltid. Så karriärsplanering enormt viktigt. Men sen, å andra sidan, din kvalitet, din potential spelar ju naturligtvis också roll, va? Båda parter. Så du har de delarna måste man lite grann se över lite grann. För att, jag menar, ser man på Haaland när han var i Salzburg, så är det mycket möjligt att han hade kunnat klara ett större steg från Salzburg än han tog till Dortmund. Även om jag tycker att det var väldigt smart. För att han definitivt hade potentialen och kvaliteten. Så att båda frågorna ska alltid i lugn och ro liksom analyseras och tas om hand om för att få bäst möjliga resultat. Och det är vi nog båda överens om, eller alla överens om, att det inte alltid görs. Utan man ser gärna kortsiktiga lösningar, lite mer pengar direkt, och så skiter vi vad som händer sen och så kör vi bara.
Du var ju själv mittback i en tid när det åtminstone fanns fler mittbackar att välja på för den som var förbundskapten. På senare år har det ju varit väldigt tydligt att Jan Andersson har haft problem att få fram backar överlag av kvalitet. Ofta är det omskolade offensiva spelare på yttre backarna och mittbackar har varit ont om det. Är det ett svenskt problem eller är det ett internationellt problem att man inte får fram försvarare?
Alltså jag hamnar någonstans i den frågan, om vi tittar på Sverige, att jag tror att konstgräset har lite grann med det här att göra. För att konstgräs leder naturligtvis till att du har en liksom, du har aldrig oroa dig, plan är alltid jämn, va? Det spelas alltid och det liras och körs. Va? Och det tror jag det görs från ung ålder upp till senior, så det handlar alltid lite grann om hur vi spelar oss ut i och med att det skapas så att säga en miljö där det blir mycket mer forcerat, va? Dels den biten och så den här biten är att nu vet jag inte hur mycket Erik Edman han spelar på konstgräs som han överhuvudtaget hann det, kanske när han var uppe i Sundsvall en gång och spelade över vintern, men det blir också det här start och stopp och allt det där, du kommer aldrig in riktigt i närkamper och som du gör på gräs, va? Det jag alltid kommer ihåg lite grann som är signifikativt för mittback, och jag kommer ihåg Ralf alltid sa att det heter Innenverteidiger på tyska av en grund, att du ska försvara i mitten. Det är liksom det har att göra med liksom från basen och grunden. Och just den biten tror jag då försvinner lite grann, att du har för lite aktioner att försvara centralt som då krävs, va? Försvara centralt både höger upp i banan men framförallt kanske lite grann box också, va? Att du verkligen kommer i väldigt, väldigt många dueller, för det är där målen görs statistiskt sett i fotboll. De görs alltid kring en viss zon centralt runt omkring målet och mer sällan längre ifrån. Så jag tror absolut att det spelar en roll för svenska spelare. Och så sen, annars har jag inte, jag har faktiskt inte hört det noiset för mycket runt i Europa, och tror heller inte att det är ett så stort tema i de andra länderna.
Ja, Norge är väl det enda man har sett att Ståle Solbakken har en väldigt fin offensiv med Ödegard och Haaland och så, men också har lite svårt med på backsidan. Och de
kör kan... med gräs för mycket också, så att det kan ju vara det. Och det är liksom, det blir ju väldigt subjektivt i och med att du kan inte få en 100% objektiv analys på det, men jag, av de orsaker som jag nämnde så tror jag och förmodar jag att konstgräset spelar stor roll för försvarsspelare och framförallt mittbackar.
Är det någonting man känner som finns, är bra med svensk fotboll när man tittar hit? Är det något man känner att det är Sverige bra på?
Oj, alltså... Sverige har ju, tycker jag i alla fall utifrån sett, om man då jämför att spelarutveckling och antalet många duktiga, unga, intressanta spelare har minskat, så är ju fortfarande intresset för fotboll enormt. Alltså jag tror det finns, alltså man bryr sig otroligt mycket om fotboll generellt i Sverige. Alltså, du har en relativt hög publiksiffra skulle jag tippa, när jag inte 100% koll jämfört med många andra ligor där ute, jämförelsevis då med kvaliteten så att säga på ligan. Det är bra, det finns bra faciliteter. Jag tror det är relativt stabil ekonomi överallt till höger och vänster. Så att, jag tror att det som är bra är ju potentialen. Alltså, jag tror att Sverige har en absolut stark potential att kunna förändra det här och gå i rätt riktning, i bättre riktning och göra många saker mycket, mycket bättre. Så det skulle jag säga att potentialen är det som sticker ut.
Men hur skulle du säga att om du säger produkten allsvenskan är väldigt intressant. Det är derby, det är 50 000, det är Göteborgs derby och Malmö och mycket publik och så vidare. Överdriver vi eller övervärderar vi statusen på våran liga och därmed också kvaliteten jämfört med när en utländsk scout kommer till Sverige och tittar, så känner han att oj vilken inramning, men kvaliteten ute på planen är sämre än när Vålerengen kör mot Odd Grenland till exempel.
Ja, 100%. Alltså det tror jag vi alla upplever subjektivt, att om du går på en fotbollsmatch så är det se 50 000 på läktaren, va? Så ser du den matchen, då får du liksom en slags upplevelse, det här är något stort, det här är kvalitet, det här är bra. Och så skulle du kanske gå och se en bättre fotbollsmatch där det är, nu hittar jag på någonting här, 500 på läktaren, så blir det en konstig känsla, va? Men det är ju därför det finns objektiv analys, och det kör ju alltså, mer eller mindre alla fotbollsklubbar ute i Europa där man kör väldigt mycket data i rekrytering och så vidare, och där kommer utifrån kvaliteten på spelare, va? Det är liksom det är omöjligt. Och jag tror ju framförallt att Sverige underskattar det lux det med att spela i Europa. Jag kan inte förstå när jag hör uttalanden från vissa fotbollsledare och klubbar i Sverige att det inte mer eller mindre spelar någon större roll om vi tar oss till Conference League, Europa League. Champions League tror jag väl ingen som skulle säga att det inte spelar någon roll, för det betyder så mycket pengar, va? Men dels har du ju pengarfrågan, du får väldigt mycket pengar för att vara en svensk klubb, för att vara med där, men plattformen är ju naturligtvis optimal för svensk fotboll, för svenska fotbollsspelare, för svenska klubbar att visa fram sina spelare och så sen sälja sina spelare, för det är det som är någon slags return on invest, sälja sina spelare för en högre summa pengar, varför är du en klubb i Bundesliga så kommer du naturligtvis se över en spelare mycket mer noggrant och vara beredd att investera mer om man har spelat internationell fotboll med den klubben. Jag tar ett exempel, Eintracht Frankfurt som värvade Hugo Larsson. Jag är helt säker på att de har fått någon slags indikation på några internationella matcher där man har mött något lag här och varit till höger och vänster och sett att det här... Han klarar den här nivån och vi ser på den nivån en viss analys som passar väldigt bra in. Så att underskattningen finns, tror jag, definitivt där.
Men är det då därför som svenska klubbar upplever att de får för dåligt betalt jämfört med danska för sina spelare, skulle du säga?
Ja, så det är ju som med alla produkter ute i marknaden. Marknader styr ju liksom värdet och... om du går tillbaka till... Där jag jobbade då, eller inte jobbade, men Red Bull och Red Bull Salzburg. Så har man ju som målsättning att vara och spela med det yngsta U23-laget i Champions League. Nu lyckas man ju till och med med det, tror jag, i en av matcherna. Jag tror det var Benfica som man spelade med det yngsta laget historiskt sett någonsin i Champions League. Och det gör man ju naturligtvis av en klar inriktning att du kan inte komma någon längre som Salzburg i det här i den här fotbollsvärlden. Du vinner ligan mer eller mindre hela tiden. Ligan är definitivt ingen plattform för spelarna att ta sig vidare, utan det är Champions League. Och där då spelar man så ungt man kan för att så att säga, alltså dels för att man står för det, alltså det är identiteten, men naturligtvis så blir produkten dyrare och exklusivare och attraktivare. Och så är det ju så att det måste du göra med en produkt över tid. Du kan inte spela Champions League ett år och säljer en spelare och det funkar bra. Och alltså sen tro att de tre nästa åren spelar du inte Champions League och så ska du kunna sälja, fortsätta att sälja så. Utan det måste liksom ske kontinuerligt. Så du skapar ett slags, ja men liksom, övervärde kanske fel ord. Men du ökar ju naturligtvis ditt värde på dina spelare. Det blir mer exklusivt för folk utifrån sätt att se på de här spelarna. När de har fått det här över tid. Va? Så att jag menar, ta Nordsjälland som exempel i Danmark nu. Ska du köpa en spelare från Nordsjälland i Danmark nu? Du vet om att Ernest Nuama gick för 25 miljoner euro till Lyon. Kamaldin gick för 15-17 eller vad det var. Schelderup gick för 14 till Benfica. Och det har de gjort för att den här klubben så att säga utvecklas över tid och skapat det här intresset, värdet. Va? Så nu vet klubbarna utifrån sett att kan inte köpa en spelare där för 5 miljoner euro om man gör det väldigt bra. Det blir svårt. Så
du har ju jobbat i Red Bull-koncernens fotbollsverksamhet. Och jag menar, i Sverige är det ju väldigt tydligt. Vi är emot majoriteten att ta bort 51%-regeln. Och på något sätt är ju Red Bull lite av en röd flagga i Sverige. Men om vi struntar den röda flaggan och tänker att det finns ju mycket man inte kan göra i och med att vi har 51%-regeln. Men vad är det vi kan lära oss av hur Salzburg och Leipzig jobbar om vi struntar i de andra i svensk fotboll? Om vi struntar i liksom de röda flaggorna, utan mer bara konkret. Vad kan svensk fotboll lära sig av hur Red Bull-koncernen jobbar?
Nej, jättebra fråga, Olof. Och det är det jag tror att man gör alldeles för lite. Alltså, det finns väldigt för få klubbar som nischar sig i den... I det, och säger det ordet igen, fotbollslandskapet som Sverige befinner sig. Alltså, vad betyder vår liga? Vart är vi någonstans i hierarkin? Hur ser det ut idag för svenska spelare? Vad spelar vi i Europa och så vidare? Alltså, där kan varje klubb ha, det är därför jag sa potential också. Jag tror det är väldigt många klubbar som har möjlighet att nischa sig i den här ligan för att också sticka ut lite grann jämfört med några andra. För att, och det har ju med innovativt tänk att göra, för att skilja sig, och skilja sig naturligtvis på ett väldigt bra sätt, och så sen då över tid kontinuerligt skapa ett större intresse för både klubben, men för externa, alltså för klubbar utifrån sett också. För Sverige är ju naturligtvis, kommer alltid vara en liga som föder till Benelux, Österrike, Schweiz, kanske, ja, just nu till och med väl Danmark av och till, va? Och i undantag fall då kanske någon spelare som är så pass bra som Hugo Larsson då, som har spelat i den högsta klubben, bästa klubben i Sverige med bäst möjligheter och kan också spela Champions League, Malmö FF, och tar sig då vidare. Precis, det är helt övertygad om att man kan göra.
Just det här att spela mycket unga spelare, det är ju eller Salzburg ett exempel, Nordsjälland som du nämner är ett annat exempel. Jag tror de hade åtminstone tidigare under säsongen yngst trupp i hela Nordens topp 2-ligor. Hur hade man kunnat genomföra det i en svensk klubb där man på något sätt också ska tillfredsställa supportrar och partners och liknande, men att man går en annan väg?
Nej, jag vet att det är därför det här, allt det här med demokrati och alla ska tycka och tänka och vara med. Du kommer aldrig komma runt att det kommer vara komplext, och det är någon du kommer göra illa, det är någon som inte kommer tycka om det, och det får du någonstans stå tåla om du gör det, för att så är det, va? Det är så, och återigen, speciellt då kanske i Sverige, i Skandinavien där det är ett otroligt fotbollsintresse kring supportrar. betyder fotbollen enormt mycket. Men för mig då, som ser på fotbollen kanske lite mer och svenska fotbollsspelare och framtid på ett helt annat sätt. Jag vill ju naturligtvis att det ska finnas 50-75 otroligt duktiga U23 svenska spelare där ute för både Sverige men även naturligtvis för mig själv. Så skulle man ju önska att klubbar inser allsvenskans superetta, men jag skulle till och med gå ner så pass som till division 1-strukturen att se över liksom average starting 11, vad är det vi håller på med här, vad är det vi söder, varför har vi Gunnar Pettersson 30 på halvtid och kommer hit med korv och bröd och en och andra liksom. Alltså, det är det jag tänker lite grann med det här innovativa, att det finns, vad är det vi söder där, och liksom, där behöver någonstans för mig Svenska fotbollsförbundet, Svensk elitfotboll tillsammans med de här olika avdelningarna fundera ut och diskutera och jobba tillsammans för att våga tänka lite annorlunda, för att går ju absolut. Jag menar, om vi tittar på Salzburg, så har man ju sitt andra lag då, Liefering, i andra ligan i Österrike. Och du spelar ju alltså med en genomsnittsstart 11 i andra ligan, och det är säkert jämförbart med Superettan som är mellan 18 och eller 17,5 till 18,5. Det är liksom genomsnittsåldern på startelva. Så att går ju absolut. Ingen tvekan. Och det är precis det du är inne på i början som är temat, va? Du kommer såra någon, det kommer bli diskussioner och det kommer, varför gör vi inte som vi gjorde förr och det ena och andra.
Upplever du har ju varit utomlands länge, flyttat tillbaka till Sverige för några månader sedan, men jag gissar att du ändå följt liksom lite grann vad som sker i Sverige. Upplever du att det finns en debatt, en diskussion kring det här?
Nej, det gör jag väl egentligen inte. Alltså det är väl mer så att säga, det känns som det ligger lite där på ytan. Alltså, ni journalister, man har det lite grann så där och det passeras lite här och var och diskuteras lite kanske från den ena till den andra. Det kommer någonstans i en intervju här och var, som i vår podcast kanske nu när vi diskuterar. Men att det finns någon form av, vad ska jag säga, något organ som verkligen kan påverka. Alltså liksom en kommission, en task force som verkligen går in för det här. Där vi kan läsa om det och se om det och där man hör om det. Det upplever jag inte, och det är väl där någonstans problemet och samtidigt då potentialen ligger, att klubbarna från Allsvenskan, Superettan och neråt tillsammans med förbunden funderar över lite grann hur vill vi ha det i framtiden.
Upplever jag att det finns en jättetydlig identitet då i Salzburg och därmed också en väldigt, väldigt tydlig strategi. Hur ser du på den frågan inom svensk fotboll och framförallt elitfotboll?
Nej, men jag tyckte jag var inne på det lite tidigare. Jag tycker att det saknas. Alltså, och det har ju med ledarskap att göra. Det fungerar ju alltid uppifrån och ner, framförallt på klubbnivå. Liksom, vad vill man vara? Vilken identitet har man? Vilken strategi har man? Och hur förs det då uppifrån och ner? Va? Och jag tror och förmodar och är ganska övertygad om att man gör väldigt mycket som man har gjort förr. Och är ganska nöjd med det. För att är man en klubb i Allsvenskan och blir trea ett år och femma ett år och sexa ett år så är det helt okej. Nu är det så att naturligtvis finns det undantaget som bekräftar reglerna och duktiga klubbar. Så jag har väldigt stor tro på för exempel Häcken, Martin Eriksson och det de håller på med. Det tror jag skiljer sig lite grann ut just nu och där det känns väldigt nytt, fräscht, göra annat mer innovativt och så vidare. Men generellt så tror jag helt klart att det saknas framförallt liksom, vad ska man säga, kopplingen till hur dagens men även framtida fotbollen ska se ut.
Är det så enkelt att på något sätt de som älskar allsvenskan och allt det och får hela den fantastiska inramningen, jag menar utifrån sett, så är det ju härligt att följa allsvenskan, men att man kanske om man har det behöver man då offra en del annat, så att säga. Man har föreningsdemokratin, man har den här inramningen och en serie som de flesta i Sverige älskar att följa, men att man då får offra en del annat för det.
Ja, men det tror jag. Det är ju järva beslut skapar ett slags kaos liksom, för omgivning, demokrati och så vidare. Så är det ju. Och det har jag full förståelse för. Den biten, och där är ju inte jag, så att säga. Jag befinner mig inte där jag går och ser fotboll som ett fan. Det gör jag inte. Även om jag älskar fotboll och kan se fotboll på tv och så vidare. Men jag är inte där, utan jag är mycket mer åt det hållet och skulle vara åt det hållet att förbättra svensk fotboll. Och den liksom vågskålen där, det kommer definitivt betyda det du säger, att det kommer skapa, ja, det kommer skapa ett sånt kaos. Det tror jag.
Har du tre grejer som du skulle säga att det här hade svensk fotboll behövt göra? Om du kan peka på tre saker som hade kunnat få effekt för svensk fotboll?
Ja, men det första jag var inne på då, så att se till att jobba med bredden för att skapa väldigt mycket fler duktiga barn, ungdomar till idrotten. Det är det första. Bra exempel som jag har här, att vi bor här i Saltsjöbo, och så är klubben 5 minuter till och ligger alldeles vid skolan, närhet, och sköts på ett väldigt bra sätt. Och jag då som naturligtvis är lite inne på det här, säger att det här skulle jag vara helt nöjd med så länge det bara går. För att jag skulle aldrig behöva, ska jag köra om min son skulle bli, eller mina söner skulle bli bättre, så skulle man snabbt skapa den stressen. Man ska köra en timme till höger och vänster bara för att ta sig till Djurgården eller till Hammarby eller till AIK. För mig är det meningslöst så länge du har närheten och icke-stress och tillräckligt bra miljö. Så att satsa på bredden för att fostra barn och ungdomar. Och så sen i det här temat som jag var inne på tidigare, alltså transition from youth to senior, den tror jag Sverige absolut behöver se över. Hur gör vi det? Vilka plattformar kan vi ha för det? Kan vi kanske jobba med Division 1-verksamheterna för att se till att de spelar väldigt, väldigt ungt tidigt? Kan bredden fostra spelare dit för att eliten ska kunna ta upp många, många fler duktiga fotbollsspelare i framtiden? Alltså då Djurgården, Hammarby, AIK, Brommapojkarna, you name it, alla Stockholmsklubbar eller klubbar ut i elitverksamheterna. Va? Och så sen då elitverksamheten, vara lite mer järv och innovativ. Så att jobba med bredd, jobba med övergången från ungdom till senior. Och så sen innovativt tänk, eller mycket mer järvt och innovativt tänk i elitverksamheterna.
Ja, stort tack. Det var intressanta inspel i den här diskussionen, där det ju inte finns några egentliga säkra svar. Det är ju det som kanske är det fascinerande, men också det svåra, att man inte, det finns inte en absolut sanning.
Nej, alltså det gör det inte. Det är ju, alltså dels är ju fotbollen i sig en väldigt komplex idrott. Va? Alltså så blir det alltid, har du en människa som utför en individuell idrott, så blir det alltid mycket mindre komplext än om du har ett lag. Va? Och så, precis som du säger, så finns det inte några, det går att göra på olika sätt för att utveckla fotbollsspelare. Men de temana jag var inne på nu, så lyckas man med de här temana på ett väldigt bra sätt, så jag 100% övertygad om, och det säger jag med objektiv övertygan, att det kommer att ha många, många fler duktiga svenska fotbollsspelare i elitverksamhet, utan tvekan.
Ja, då har vi lyssnat på först Alfred Johansson, sen Thomas Berntsen, Pelle Nilsson därefter. Och även för jag som journalist vill ha lite mer kris och lite starkare ord, det efterlyser man ju alltid. Vad är din tolkning av när du hör de här tre titta på svensk fotboll?
Ja, framförallt det är otroligt intressant att lyssna på alla tre. Alfred pekade ju en hel del på att försöka träna, eller behovet av att träna mer i unga åldrar. I åldern mellan 12 till 15 är ju Danmark mycket, mycket längre fram. Man pratar om att det här klassiska svenska uttrycket skynda långsamt. Vi har inte tid att vänta. Är det någon som är långt fram. Måste vi börja utsätta dem för elitmiljö, press och stress och kunna härda dem för att sen kunna skörda det och kunna använda det så att säga i landslagssammanhang på Friends Arena och så vidare. Pratar också om strategi, tydlig samverkan och en tydlighet inom hela föreningen för att tillsammans få fram spelare in till A-laget. Det tyckte jag var väldigt intressant vad det gäller Alfred.
Alfred pratade ju också om att de hade en annan på något sätt som han upplevde med en nyanserad diskussion kring det här med selektering eller nivåindelning och liksom att de som verkligen vill något ska få göra det och så. Är vi för ängsliga i Sverige kring den här frågan som alltid på något sätt blir laddad?
Jag tycker man behöver landa i att vi behöver på något sätt ha förståelse för både bredd och elit. Och där tycker jag att det blir lite mellanmjölk i Sverige där många ska hålla på med ett elitspår. Samtidigt så vill vi också ha en tydlig bredd. Det upplever jag ju väldigt, väldigt konkret i Danmark att uppdelningen är mycket tydligare. Och det finns en förståelse för breddklubbarna hos elit och vice versa som upplevs mycket, mycket tydligare i Danmark.
Betyder det något det här att svenska ungdomslandslag inte lyckas fullt ut? Jag menar bara häromdagen så var det ju U19-landslag spelade 0-0 mot Liechtenstein och så att vi har väldigt sällan lag med i de här slutspelen. Betyder det något? För jag har ändå gått till massa slutspel med A-landslaget.
Ja men absolut, det är klart att det betyder jättemycket. Det där är ju en utbildningsplattform för unga spelare. Och ju tuffare och tätare matcher och ju längre du kan komma i turneringar och framförallt komma till slutspel är otroligt viktigt för att skapa då en bas av erfarenhet för unga spelare för att som vi sen i seniorsammanhang kan använda både på klubbnivå och i landslagssammanhang.
Thomas Berntsen som ju kommer från Sarpsborg, han har ju på ett sätt varit rätt tydlig när han har varit här i AIK om att man tränar alldeles för lite. Upplever du att det är samma bild att svenska elitspelare tränar för lite? För mig är det ju svårt, de är ju proffs, de borde ju ligga i.
Ja, men det är klart att man tränar otroligt mycket handtryck, framförallt på det här med att träna ett högre tempo. Det fastnade hos mig och tog upp tydliga exempel på de som gör det bäst i allsvenskan. Och då nämner han ju Elfsborg, han nämner Häcken och när jag reflekterar i efterhand också tänker jag, okej, vilka klubbar är det som har sålt flest spelare de senaste åren? Ja, det är också Elfsborg, det är också Häcken. Så att det är tydligt att de gör saker som attraherar utländska klubbar att komma och köpa spelare hos dem också. Och de har också då, med tanke på det han säger, en spelstil som attraherar utländska klubbar.
Det var ju lite nedslående tyckte jag att höra Pelle Nilsson över både som ansvarig i Leipzig-koncernen. Jag vet att Red Bull är ett rött skynke i svensk fotboll, men de har ju ändå varit framgångsrika att skapa de här unga lagen, framförallt Salzburg spelar hela tiden med unga spelare, tar fram unga spelare som vi bortser från själva ägandet, så har de ju haft ett driv att ta fram spelare, och nu är han då agent, att intresset för svenska spelare var rätt litet. Det tycker jag är lite nedslående.
Ja, och där kom han ju tillbaka och det gjorde även Thomas Berntsen av vikten av att spela ute i Europa och precis som att ungdomslagslagen inte tar sig till slutspel. Det är ju också en vad ska man säga, ett skyltfönster för unga spelare att utsättas för tuffa matchsituationer och kan vi då inte tillhandahålla den typen av möjligheter för svenska spelare vad det gäller Europaspel så blir det också ett kvalitetskvitto som försämras lite grann på svenska spelare och attraktiviteten från då utländska klubbar minskar av naturliga orsak.
Pelle Nilsson, själv gammal försvarare som du också, han tog ju upp det här med konstgräs som vi ju hör ibland och som ju är faktiskt vanligt. Man kan ju förstå att vi i de norra delarna av Sverige behöver konstgräs men kanske inte över hela landet. Kommunala anläggningar vi också en problematik så att säga. Hur mycket tror du vi hade kommit framåt om vi inte hade spelat så mycket på konstgräs?
Ja, men han nämner ju det här med att komma in i press och de här bitarna som man hör från många håll. Sen ska man också komma ihåg, tycker jag, och nyansera bilden lite grann att utomlands på ungdomsnivå även med sydligare breddgrader så spelar många och tränar många unga spelare på konstgräs. Sen är det ju en tydlig avgränsning sen när man kommer upp i seniornivå att nej, nu är det inte konstgräs längre, nu är det gräs och framförallt hybridgräsvarianter. Det är ju en ekonomisk fråga och det här med kommunalt styrda anläggningar, det är ju någonting som vi längre fram också kommer ta tag i så att säga.
Du har ju en lång spelarkarriär, sen har du jobbat inom HF, HF Akademi och sen i Hittarp och Landskrona och nu tillbaka i Hittarp och rör dig ändå liksom lite ut i fotbollsmillan. Hur går liksom tankarna där? Hur medvetna är man om att Sverige halkar efter?
Jag tror att på lite lägre nivå så är man ju mer upptagen med sitt eget och det man håller på med i den lokala fotbollen så att säga. Men tydligt är när man pratar med mycket, mycket folk att det är många som är bekymrade och man ser då de här satsningarna som gjordes för 10-15 år sedan i Danmark att de har kört om oss för länge, länge sedan och man ser också utvecklingen i Norge där man också har tagit ett tydligt avstamp med satsning på ungdomsnivå. De börjar bära frukt nu också och Norge är verkligen på gång framåt här. Även om man fortsatt inte kommer till slutspel så ser man på ungdomsnivå och framförallt klubbnivå där man är långt före svensk fotboll.
Hur orolig är du?
Jag är väldigt orolig. Jag tror att vi behöver ta tag i ett antal stora frågor här framåt och förhoppningsvis kan vi få konkreta takeaways under den här poddserien vad vi kan göra och vad vi framförallt bör göra framåt.
Det vanliga är ju att alla säger att det finns inte resurser. Handlar allt om resurser?
Nej, det gör det absolut inte. Det är klart att mer pengar ger större förutsättningar, men vi behöver också ta ett grepp om vad kan vi göra som inte kostar en jädra massa pengar, utan vad kan vi använda med det vi har och disponera så att säga. Det är också en väldigt, väldigt viktig frågeställning framåt.
Det är bara att haka på Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Detta är avsnitt 1 där jag och Erik Edman tillsammans söker ta ett grepp och ge en nyanserad bild helt enkelt av en komplex situation men där rätt många är oroliga och avsnitt kommer alltså måndag, onsdag, fredag, de närmaste veckorna. Det är bara att haka på.
In a world of slot reels and blackjack deals, comes the must-play event of the summer from DraftKings Casino. Don't miss out on the hype, featuring nonstop action all summer long and an all-star cast of games, including A-lister Loki's Luck. This summer blockbuster is one you won't want to miss. Plus, new players can get $100 instantly in casino credits with just a $1 wager. And all players get a blockbuster bonus every week. So sign up with promo code FANTASTIC and grab your popcorn. That's promo code FANTASTIC. It's showtime on DraftKings Casino. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. That's 1-800-426-2537. 21 and over. Physically present in Michigan. Eligibility and other restrictions apply. New customers only. $1 wager to earn $100 in non-withdrawable casino credits that expire in 168 hours. Terms at casino.draftkings.com/blockbuster.
If you want years of better sleep, then you have to upgrade your bedding during Boll & Branch's annual summer event. Right now, you can get Boll & Branch's best-selling naturally cooling sheets with their best offer of the season. Feel the difference night after night of light and breathable sheets made with the highest quality materials. Shop the Boll & Branch annual summer event now for 20% off site-wide. Plus free shipping on your first set of sheets at bollandbranch.com with code BUTTERY. Limited time only. Exclusions apply. See site for details.
Hi, this is Farnoosh Tarabi, host of the Webby-winning podcast, So Money. If you're aiming for a goal, be it saving for a house, growing your family, or retiring, life makes it difficult to stay the course. But with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.